är det dags att vi nu då gör upp med år 2016 en gång för alla? Alla är ju trötta på hur det här
håret.
Året har blivit påhoppat.
Är det att jag skulle måste klippa mig?
Nej,
är det det?
Nu pratar vi om året 2016 och jag sa fel.
Ja.
Och jag försöker nu på riktigt vara allvarlig och säga att det här har varit ett cheat-år, men att folk är trötta på att höra att det har varit ett cheat-år. Alla verkar ha haft ett cheat-år, men borde vi nu då göra upp en gång för alla?
Ja.
Vi närmar oss slutet på året.
Ja, det beror på helt på vad du menar med att vi ska göra upp med året.
Vi ska namnge de saker som har varit cheat. Och så ska vi säga Hassadiga Ebuai, som i Book of Mormon.
Jag har inte sett den.
Det är en central fras.
Uh-huh.
Som hjälper. Och sen så ska vi gå vidare.
Mm. Hassanedike Ebuai.
Hur har ditt år varit, Ed?
Helt annorlunda från alla andra år hittills.
No, för det är just det här, att jag känner mig hemsk också som nu då ska börja säga att det här var ett cheat-år. För det här är ju på riktigt, det bästa som har hänt under det här året är ju din son.
Mm.
Som ju föddes riktigt i starten av året.
Ja.
Och också för mig som har varit fadder, eventuellt även ännu mer för mig som inte har måste uppleva det dygnet runt. Så ja. Har det ju varit fantastiskt att se honom växa upp.
Mm. Ja, det är sant, och det har ju präglat hela det här året för mig. Och det har ju också gjort att jag har missat mycket som är shit, för att jag har varit så in i den här barnbubblan. Att när det var ju liksom några månader efter han föddes, så inte tittade jag på nyheterna, inte läste jag vad som har hänt. Jag hade inte tid. Jag bara värmde mjölk i mikron.
Mm. Och det var säkert också stressigt och jobbigt på sitt eget sätt. Men att man var ändå på något vis så fokuserad kanske, som man inte riktigt hann
tänka. Det var intensivt.
Ja.
Det är fortfarande intensivt, men på ett annat sätt.
Mm. Men det är så lustigt, för att dels har det varit politiskt och samhälleligt ett ganska dåligt år, tycker jag.
Mm.
Jag skrev igår mitt andra brev till en högt uppsatt myndighetsperson i Finland. Jag skrev nu brev till president Sauli Niinistö för att ondgöra mig över vad regeringen har gjort gällande de här sjukhusjourreformerna.
Mm.
Och tidigare
satt du ditt Tom och Finland frimärke?
Satt givetvis Tom och Finland frimärke. För några månader sedan skrev jag brev till Juha Sipilä som handlar om hur Finland agerar i den här flyktingfrågan.
Mm.
Och jag har aldrig skrivit brev så här förr. Mm. Och nu menar jag inte då att det då är ett tydligt tecken på att nu har någonting allvarligt hänt.
Nej, men om du aldrig har gjort det tidigare och sen 2016 så skriver du två brev.
Ja, det är anmärkningsvärt ändå.
Mm.
Så det namnger jag, att vi har haft ett politiskt jättejobbigt år i Finland.
Mm.
Och det har att göra med vår regering, som jag personligen och många förstås med mig inte alls drar jämt med.
Mm.
Men sen startade ju året, det var folk dog och nära vänner hamnade ut för jättejobbiga saker. Det blev misshandel och det blev rättegångar och det var riktigt jobbiga saker. Och sen så fick min mamma fick cancer och har genomgått behandlingar under hela året. Blev opererad. Hon får fortfarande cellgifter. Och det som är märkligt inser jag nu mot slutet av året, att den här podden har ju existerat parallellt med allt det här.
Mm.
Men de här grejerna har jag inte velat prata om. De här riktigt jobbiga sakerna som har hänt i år. Utan man har istället pratat om andra saker.
Men det är ju också, vi kanske, jag menar, det här är ju, det här ska ju vara en så, det ska ju inte alltid vara en jobbig podd att lyssna på. Ibland så kan vi ju prata om jobbiga saker förstås. Men att det kanske blir också så att när vi träffas och börjar banda och ska göra en podd, så blir det oftast att man kanske inte vill prata om just cancer och sånt.
Men ändå har vi ju pratat om eller åtminstone jag har ju strävat till att jag vill prata om saker som är aktuellt i ens eget liv.
Mm.
Men ändå, några av de saker som jag har tänkt absolut mest på under året så har jag helt förtigit.
Varför har du det då?
Ja, för att det känns för svårt att liksom prata om.
Mm.
Att det är som såna så här stora pågående tankeprocesser, att man inte ännu själv vet var man hamnar i dem, var man landar.
Mm.
Och sen att börja prata om dem då, när man har uttalat dem så är de ju så att säga beskrivna färdigt.
Mm.
Och det upplever jag inte att de är inuti mig.
Nej, jag tror jag förstår vad du menar. Det är oftast också att när man vill prata om någonting så vill man ju ha en sorts inledning och en sorts avhandling och sen en sammanfattning på slutet som är på något sätt bearbetad. Och om det inte finns, om det inte existerar ens huvud, så då är det ju jobbigt att prata om det. För då blir det ju bara, som du sa, att det blir ett fragment av det man tänker på just då. Och det är kanske inte färdigt tänkt på.
Det här året är ju inte heller färdigt ännu då, så nu summerar vi det lite i förtid. Det hinner ju hända vad skit som helst ännu i år. Men det har varit jobbigaste året som jag minns någonsin. Och Trump är president i USA nästa år. Och trots det så måste man väl hoppas att det blir bättre än det här året. Ted och Kai-podden fortsätter i alla fall ännu 2017. Det har vi fått bekräftat. Det är vi jätteglada över. Ni lyssnar, ni hör av er. Det gör oss glada. Också när det är som jobbigast. Och nu när vi går in i årets mörkaste vecka så kan vi ju tänka på det. Att små gemenskaper, såna här, att man håller ihop. Så det betyder mycket.
Som Mark Levengood sa under den här hjältegalan som han drog. I de mörkaste tiderna så lyser kärnorna som starkast.
Han är ju en av dem som har lyckats branda det här att vara mysig.
Vilket gör att han är lite otrovärdig alltid, tycker jag.
Ja, alltså för att alltid när han uppträder i offentligheten så är han ju full av såna där citat. Och sen har han då på något vis en sån här ett stabilt lugn över sig. Men det måste ju vara ett spel alltihopa. Som han har då utvecklat, för att han har ju typ varit i media i 30 år. Så han har ju utvecklat den.
Och det är ju det man vill ha. Om man vill ha Mark Levengood till någonting så förväntar man sig att allt vad han säger ska vara som en ädelsten.
Jag tror nog också att när han kliver ner från scenen och ska tvätta bort mascaran och det bara inte lossnar, hur man än gnider, och så får man det här medlet i ögonen och sen så blir man jätteröd och svälld. Jag tror nog att då också så ropar han Hassa Diga Ibuai och hatar allt ett ögonblick.
Jag förstår ännu inte den där referensen till det där du säger. Ni har inte sett Book of Mormon?
Nej. Det betyder,
är det som Hakuna Matata ungefär?
Ja, det är ganska motsatsen till det.
Massa bekymmer.
Ja, nej. Det betyder fuck you God, betyder det.
Jaha.
Och det är det de skriker till Gud i den här pjäsen, för att allt är så shit.
Okej.
Okay. För 3 veckor sedan så hände det ju då till sist.
Du fick kägg.
Varför skulle jag ha fått kägg plötsligt för 3 veckor sedan?
Förlåt.
Och varför försöker du dra billiga humorpoäng i avsnitt 62? Vi har pratat om mitt kägg, om mitt icke-kägg ända sedan avsnitt 1.
Jag vet.
Jag hade förväntat mig mer av...
Ja, men det är för känsligt ändå.
Ett komikergeni som Ted Forsström.
Det är för känsligt.
Ja. Så fuck you, Ted. Hassa diga, Ted, why?
Jag ska kägga mig, kärpa mig.
Ja, för 3 veckor sedan så hände det då att det kom det här mejlet. Jag har en sån här ilmoitusvahti. Alltså, vad ska man översätta det till? Jag hänger med i såna här nätauktioner. Att, vet du, att om det här objektet jag letar efter kommer till salu så får jag ett mejl genast.
Ja.
Och nu i över ett år har jag och Nico letat efter en ny soffa.
Okay.
Och så hittar vi då en sån här modell.
Som du har haft så här ilmoitusvahti på?
Nej, det kom senare. Okay. Men vi har letat då efter en sån här soffa.
Ja.
Och den är gjord i Danmark, så den är inte så vanlig här i Finland. Den är jättesnygg, en sån här 50-tals design av Hans Wegner. Och vi...
Var det han som skrev den där...
Det är Richard Wagner. Och det det här...
Och vad sa du den här danska?
Valkyrians ritt.
Ja.
Hans Wegner.
Okay.
Vi var i kontakt också med importören, för att vi tänkte att okej, vi kan ju försöka köpa en ny. Men det skulle vara jättedyr att få hit i Finland. Alltså nu pratar vi 6000 euro för en soffa.
För att få det flyttat från Danmark?
Nej, för att få en ny soffa och få den flyttad hit.
Okay.
Och för oss var det ju inte ett alternativ att lägga så mycket pengar på en soffa. Det är ju få förunnat att ha så mycket extra pengar. Och så då försökte vi hitta en begagnad då, fortsatte med det och satte in Ilmoit hos vaktin då
nu
på alla
den.
Ställen.
Ja. Ja.
Och sen har jag fått mail då väldigt ofta.
Att den finns.
Att den finns. Men alltid är det någon annan som har bjudit högre. Alltid är det någon annan som har stulit soffan framför våra näsor.
Känns det så som att någon har faktiskt stulit den av er?
Men vi vill ju ha den här.
Jo, men känns det som att den är er direkt när du får det här mejlet?
Nej, men genast det här mejlet kommer så då tänds ju hoppet att ja. Nu är det dags. Och sen så ja. Smsar jag Nico, nytt ois soffa mynissat.
Flytta över alla dina pengar.
Den här Ilmoitusvahtin då, så satt jag in ett bud på och så vann vi soffan.
Oj.
Efter ett år.
Gratulerar.
Tack. Riktigt den här soffan vi har drömt om.
Ja.
Och nu ska den komma till Finland. Och vi ska installera den i vårt vardagsrum.
Okej.
Och det betyder ju då stor glädje förstås. Så du är välkommen att sen komma och fira. Du får inte med Lo och inte hunden.
Alltså ju fler dyra möbler ni har, så desto mer sällan kommer jag att kunna komma dit.
Ja, men grejen var att den är ju alltså begagnad, men den är som ny. Och den kostar en sjättedel av priset.
Ja, jag har ju redan spilt kaffe en gång under den här stunden som jag håller på att banda idag.
Det stämmer. Du är inte välkommen på fest. Men, nu till saken hör ju då att det här leder till att vi måste göra oss av med vår gamla soffa.
Mm.
Och det här har väckt stora, oväntade känslor i mig.
Okej.
Okay. Och jag har nu skrivit ner minnesbilder.
Från den här soffan?
Av den här soffan. Och du vet ju du vilken soffa vi talar om.
Jag är mycket bekant med den här soffan, det var ju jag som köpte den en gång i tiderna.
Skulle du som inledning innan jag drar mina minnesbilder kunna nämna eventuellt något minne från när du valde den här soffan, när du fot i affären och valde just den här soffan?
No, det är ju alltså det starkaste minnet jag har är ju att jag kommer in i affären och så konstaterar jag vilken är den billigaste soffan de har. Och så gick jag fram en soffa och konstatera att den här är nog så ful och obekväm. Den här måste ju nog vara billigast. Och det var den. Och den köpte jag.
Mm.
När jag skulle flytta till en etta i Åbo. För många, många år sedan. Den är väldigt liten också. En tvåpersoners soffa.
Tre personer.
Vad är den tre personer?
Ja, en tre personer soffa vill jag påstå. Jaha. Ja, alltså det var tiderna då Ted som köpte den här soffan.
Mm.
Som jag ännu idag har.
Illröd var
och jag
den
ska
också.
Nu... Lotsa dig och lyssnarna och mitt eget motstridiga känsloliv genom några minnesbilder av den här soffan.
Kräver det här någon speciell sorts bakgrundsmusik?
Det kan vara bra nog.
Ja, till exempel det här.
Ja, det där tycker jag går illa ihop med de känslor, alltså för det, nu är det riktigt känsliga saker okay. Jag ska komma in på.
Nå, den här.
Ja, bättre. Minnesbild nummer ett. Du och jag, Ted, har bott ihop i 5,5 år i Åbo då jag bestämmer mig för att flytta till Helsingfors. Du köper då en massa nya möbler och jag hjälper dig att skruva ihop dem. Vi sitter tillsammans i din nyinköpta soffa i din nya lägenhet och dricker varsin öl. Vi talar om Åbo, studierna, om Pleppo, om min nya pojkvän och din dåvarande flickvän. Jag känner en stark lust att sträcka ut min hand och röra i dig. Säga att jag saknar dig redan. Att jag inte vill flytta. Inte vill att den här tiden i livet ska ta slut. Men jag griper tag om tyget i soffan istället.
Förlåt.
Är det där ditt sätt att gråta eller vad är det?
Nej, förlåt. Fortsätt.
Minnesbild nummer två. 3 år senare. Du har flyttat till Kaserngatan i Helsingfors och du har börjat jobba med morgonradio. Nästan samtidigt som jag och min pojkvän gör slut så hittar du och din flickvän en ny lägenhet. Jag är plötsligt bostadslös och singel. Du säger inte upp din lägenhet när du och din flickvän flyttat till en större utan du låter mig bo i din gamla lägenhet så länge som mitt liv stabiliserar sig. De enda möbler som blir kvar i lägenheten är en uppblåsbar madrass och den här soffan. Och den där vintern då så är jag singel och vilse och så bor jag i det där vitmålade rummet på Kaserngatan i Helsingfors. Soffan är det enda stället att sitta, så där sitter jag och skriver blogg, slösurfar, äter mikromat och skriver meddelanden. Jag har då förälskat mig helt och hållet i en man som då och då kommer på besök och vi sitter i soffan och talar och dricker vin. Men hans blick har börjat förändras. Han talar kortare, han ställer fel frågor, hans kropp är spänd och inte mjuk då jag rör i honom. Han slutar komma på besök och så slutar han svara på mina meddelanden. Och jag sitter i soffan på Kaserngatan under de veckor då jag börjar förstå vad som händer. Att vi inte ska ses mer, att det hopp och det liv, de känslor som jag byggt upp inom mig, de måste dödas. Så jag sitter på soffan så olycklig som jag någonsin varit i hela mitt liv. Och så går jag ner 15 kilo.
Inte på en gång väl.
Tänk att du skrattar åt det här också.
Nej, men för att... Den är så jävla ful, obekväm, den där soffan bara. Och jag ser så tydligt i mitt huvud hur det sitter där. I den där tragiska, säkert fläckiga soffan vid det här laget.
Till saken hör också att du tog ju med taklampan. Så det var också mörkt i det där rummet.
Mm.
Och jag hade bara liksom en sån här liten... kolvlampa som ljus plus skenet från monitorn.
Var det därför han inte ville träffa dig någon mer? För att det var så jävla patetiskt hemma hos dig.
Minnesbild nummer 3. Du ger soffan till mig. Jag köper ett nytt överdrag och så flyttar jag den till Tölö. När jag ska hämta soffan så parkerar jag skåpbilen på trottoaren utanför huset. Och då jag och min bärhjälp kommer ut med soffan så står en polisman och skriver ut böter. Jag blir bestört, förbannad, trött. Samma dag så har jag kört skåpbilen upp till Österbotten och ner igen. Jag har hämtat en massa grejer från mina föräldrar. Jag är trött, jag är svettig, jag är stressad och så det här. Polisen ber om mina identitetshandlingar. Nå, vi har ställt ner soffan på gatan och jag är beredd att skrika och gråta. Men istället så berättar jag min historia på lugn och sansad finska. Om min långa dag. Och de ekonomiska omständigheter som lett till den. Jag har bara råd att hyra skåpbilen en dag, så jag har bråttom. Jag hämtar en kompis gamla soffa, för jag har inte råd med en ny. Jag letar länge efter en parkeringsplats men hittar ingen. Soffan är för tung för att bära till nästa kvarter. Jag är nära ett sammanbrott. Min performance är fantastisk. Polisen river böten.
Wow.
Mm. Och allt var ju en jävla lögn. Jag hade just skrivit ett fett bokkontrakt och fått förskott.
Pengar.
Ja, jag var bara så jävla snål för att köpa en egen ny soffa.
Eller för att betala dyra parkeringsavgifter.
Jag bor i Främre Tölö och jag är singel. Jag skriver, jag träffar nya människor. Jag får på weekendresor ut i Europa, dricker vin med vänner på kvällarna. Soffan är med. Den lyssnar på samtalen. Den ser och hör hur människor som ska bli betydelsefulla i livet kliver in i livet och hur vi genom skratt, gråt och samtal lär känna varandra. Den ser människor som det aldrig blir någonting med, människor som jag önskar att jag inte hade slösat tid på. Den är med i många, många minnen. Via en kompis så lär jag känna en ung officersaspirant. Han är lång och stilig och charmig. Heterosexuell vill jag inskjuta här nu. Vi talar om skolor och om jobb och musik. Och han ska jobba sommaren i Norge så fort han kommer ut ur armén. En söndag innan han ska återvända till kasernen så ringer han och vill komma på kaffe. Han sitter i soffan i sin uniform och jag märker att han är nervös. Han funderar på någonting. Så lägger han handen på min axel och börjar skratta men hejdar sig. Snart så kysser vi varandra. Och så älskar vi på soffan. Han är hungrig, det är som om en storm har släppts ut. Och det här är sista gången jag ser honom. Men han skriver mail från Norge där han har hittat en tjej.
Så om jag har förstått det här rätt så har du alltså haft så mycket bögsex i den där soffan så att man blir gay om man sitter i den. Det är helt otroligt. Du kan ju inte göra dig av med den här soffan. Det måste ju vara på något Tom och Finland museum.
Men tänk alla de här upplevelserna som jag har upplevt i den där soffan. Jag har sett på Breaking Bad, hela serien i den där soffan. En av de bästa tv-serier som finns tycker jag fortfarande.
Mm.
Jag har sett på filmen Melancholia av Lars von Trier i den där soffan många gånger. En av de starkaste filmupplevelser jag har haft.
Var det då när du gick ner 15 kilo?
Alla kapitel som jag har skrivit i mina romaner i den där soffan. Ska jag nu då lägga bort den här och få kanske en 100-lapp? Eller vad jag nu kan få för den. Jag vet inte ens om jag kan få det.
Ja.
Alltså för jag menar, den har ju så mycket större värde än som någonsin går att mäta ekonomiskt.
Nej, men du borde ju, precis som jag, alltså att jag gav den här soffan åt dig när du behövde den som mest. Så du borde ju ge den här bögsoffan vidare nu. Till någon annan som är singel och behöver gå ner 15 kilo.
Låta den samla nya historier.
Ja!
Alltså så att den inte tystnar, utan så att den helt enkelt får samla intryck från andra håll.
Mm. Och det är väl det som är kanske den här soffans uppgift i livet.
Så ska jag nu då erbjuda den här soffan till någon poddlyssnare?
Det tycker jag du ska göra.
Alltså, ni får den alltså gratis om ni hämtar den.
Med risken att det kan hända att om du är heterosexuell, så att om du sitter i den så kan det hända att du vill börja kyssa karrar.
Ja, och du måste höra av dig bara till tedokai@ulle.fi.
Mm.
Så får du en del av historien och får bidra till historien.
Ja, just det. Och kruxet är ju också att den här soffan måste du sedan föra vidare.
Så det här blir som en vandringssoffpokal.
Ja.
Eller en förbannelse.
Så du har ju säkert hört om den här nya reality-showen som ska börja i Ryssland.
Game 2, Winter.
Ja, är det så den heter? Ja. Det är ju helt sjukt. Alltså det här ska ju...
Men är det sant faktiskt? Alltså det är ju en nyhet nu.
Ja, man vet ju inte.
Det, men kan det stämma?
Alltså det kan ju mycket väl hända att det är ett PR-trick.
Alltså för er som inte hörde då, så i Ryssland så ska det produceras det tydligen en reality-serie där en massa deltagare ska tillbringa 9 månader ute i sibiriska vildmarken. Mm. Och det ska finnas 2000 kameror utplacerade. Och det finns inga regler egentligen. Man ska överleva.
Mm.
Och
man får en kniv.
Man får en kniv och där finns ju alltså riktiga vilda djur och så får man slåss. Och...
Man får mörda och våldta under serien, men det kan hända att man blir arresterad sen när serien tar slut.
Och om man då liksom blir förd till sjukhuset, då, om man har råkat ut för någonting farligt, så blir man diskvalificerad.
Mm.
Och för att ännu motivera människor då att vara med här, så skulle det kosta alltså någon sån här 150 000 euro att vara med.
Mm.
Men man kan vinna då jättemycket pengar.
Mm. Det ska finnas en panikknapp som man kan trycka på, så kommer en helikopter och flyger iväg. Och det är ju, jag tycker ju att det är ju helt sjukt.
Men det känns ju som att det är påhittat. Det här kan ju inte stämma. Det här måste ju, alltså vem ska sända det här?
De har ju redan 60 personer som är intresserade av att vara med.
Ja, men det är ju också ännu värre då. I och för sig så, jag vet inte vad den stora skillnaden är, att vilja vara med i Big Brother och exponera sig själv.
Mm.
Eller att vara med här. Och för att ändå ju det här har ett element av en sån här uthållighet och liksom uppfinningsrikedom och sånt.
Mm.
Att det är inte bara det här att man vill bara synas.
Jag skulle direkt utnyttja panikknappen, ja. Alltså, genast så fort jag kommer dit med kniven, är där i skogen, så skulle jag direkt få och trycka på panikknappen. Sen när helikoptern kommer så skulle jag ju mörda piloterna, ta deras kläder, och så skulle jag ha en fucking helikopter. Och så skulle jag kunna bara flyga omkring där då, och, inte vet jag, liksom döda björnar med mina rotorer och ha oändligt med mat. Och så om någon kommer dit då och vill våldta och mörda mig, så flyger jag bort bara. Så 9 månader senare så är jag liksom uppe på ett berg klädd i björnpäls och så blir jag rik.
Och så har de säkert febasto i helikoptern också så du håller värmen.
Yes, och en massa såna där liksom mediciner och grejer som behövs.
Det här är ju genialiskt.
Men det som jag gör är
rätt. Anmäl dig, Ted. Ta lån. Jag går i låneborgen.
Jag tror ju faktiskt att om det här mot förmodan visar sig vara sant och att de gör det här, jag tror ju inte att de kommer att göra det, så kommer det ju att vara det tråkigaste tv som någonsin har gjorts. För jag tror ju att de inte kommer att göra någonting, utan att de kommer att sitta och frysa och svälta, och så är de alla utan energi och så händer ingenting. Och så trycker de på panikknappen typ som ett gemensamt beslut. För man väntar ju på något sätt att okej, men nu blir det Hunger Games. Men jag tror att sist och slutligen, om det skulle hända på riktigt, så skulle det inte bli det.
Men tror du inte att de har såna här skickliga psykologer som har profilerat deltagarna och valt ut så att det då ska vara såna här desperados
det
också.
Det kan ju hända, det beror ju på vad det är för människor som de tar dit. De har ju haft en jag läste en sån här grej att man måste vara psykiskt frisk för att få delta. Men vad det är då, hur man definierar det, så är ju intressant.
Ja.
Är man psykiskt frisk om man dödar björnar med helikopterblad?
Eller om man vill vara med i den här serien?
Det är en intressant fråga. Riktigt snart är det ju julafton.
Några dagar. Och jag tycker det är julafton hela tiden. Det tänker jag varje år.
Att det är julafton hela tiden?
Ja, och sen det betyder ju att livet är snart slut.
Ja, det här blir en väldigt speciell julafton för mig eftersom jag nu plötsligt har ett barn. Så jag har ju insett alltså att vi kommer ju inte, det kommer ju att få så mycket leksaker. För Lo är det första barnbarnet liksom från både mitt och från Janikas håll. Förstå hur otroligt många grejer det barnet kommer att få till jul.
Och så har han ju också en auktionsglad fadder.
Dansk design åt en 11 månaders baby.
Ja, nej, men han är ju ännu i den åldern att han inte förstår vad som händer. Så vi kan ju försöka lite spara på krutet. Men kanske man är som ivrigast nu också när det är nytt det här med barn och barnbarn.
Jag tror att nästa år så blir det, för att då kommer han ju att fatta grejen. Och då blir det faktiskt intressant. Nu är det sådär att han är inte riktigt där ännu. Men kul blir det oberoende.
Lo har som sagt varit, tycker jag, också för mig och säkert också för er, glädjen under det här året. Som ju förstås har innehållit andra ljusglimtar. Vi håller på och spelar en teaterföreställning i Vasa, jag och Ted. Det går väldigt bra. Vi har publik som strömmar in för att se och som skrattar med och åt oss. Och det är också en bra sak.
Jag har kommit ut med en bok i år.
Du har kommit ut med en bok.
Det har kommit nya chipssorter i år.
Jag har vunnit en drömsoffa på auktion.
Och det var det.
Ring, klocka, ring. Men ännu är det ett par veckor kvar.
Mycket kan skita sig ännu.
Jag firar jul i Nyland och Österbotten. Du firar jul här i Vasa.
Nej, vi kommer att få till Pargas.
Okej.
Vi har varit nästan hela sommaren där, så det blir lite favorit i repris nu.
Det är ett par veckor kvar, men jag tycker att vi kan så här mentalt avsluta det här året redan nu, under årets mörkaste vecka. Och nästa vecka närmar vi oss 2017 och tror att det ska bli ett bättre år.
2017. Man kan inte säga 2017.
Nästa år.
Mm.
Så, god jul kära lyssnare. Och tack för att ni har lyssnat ännu ett avsnitt av Ted och Kai-podden. Avsnitt 62, en svenska ylepodd med Ted Forsström och Kai Korkeaho.
God jul.
Hassa diga i Bovai. Ted och Kai, Ted och Kai, Ted och Kai. Ted och Kai.